Härligt, tack Joel för härliga 2x40 minuter. Mycket, mycket spännande och berikande. Och säkerligen så är det så att det har väckt frågor. Du kan komma hit med de frågor som du skulle vilja ha lite mer specifikt svar på. Så att nu har vi en liten stund av Q&A, frågor och svar. Och då är det ju frågor som är kopplade till det vi har pratat om. Det kan finnas saker som angränsar till, som man tycker det där vore ju väldigt smaskigt att prata om. Men det tar vi en annan gång. Det är kopplat till det vi har hört, det vi har pratat om, vad finns det för frågor. Och för inspelningens skull så kommer jag repetera era frågor i mikrofonen här. Om det fungerar bra eller? Bra, så att det kommer med på inspelningen. Så,
fritt fram för frågor.
Fast klart.
Ragnar!
Det är ju helt klart att kvinnor finns i hela positionen i tidigare kyrka. De föreslår husförsamlingar och sätt här. De kan vara apostlar, de kan vara lärare, de kan vara profeter. Men finns det tydliga indikationer på att en kvinna innehar det yttersta ämbetet, ursäkta uttrycket, som Timoteus till exempel, eller en yttersta, som det vill säga blir biskopen. Finns det någonting som indikerar att Paulus öppnar upp för att en kvinna på den tiden kunde ha detta ämbete? Det finns ju till exempel sådana som säger att Clemens kanske inte ens var ytterst aktivitet i Rom, utan han är en äldste som skriver brevet och har en annan över sig. Det, alltså i en lokal stad då som kyrkan var den senare.
Då är frågan så här. Det är helt uppenbart att det finns texter som beskriver kvinnor i ledande positioner i Nya Testamentet. Men finns det exempel på motsvarande episkopos, alltså pastor för en församling, att en kvinna innehar det ämbetet?
Ja, jag skulle säga så här att vi har inte en vers till att säga att den här kvinnan hade det där. Men det finns väldigt mycket... jag tror det finns en inbjudan i de beskrivningar av episkopos, församlingsledare, som är skriven på ett sätt där han ofta använder inte maskulina pronomen men neutrum, som vore väldigt oväntat om man inte trodde att bara kvinnor inte skulle vara det. Och för det andra skulle jag säga att apostel har en högre auktoritet än dem för Paulus. Jag skulle säga att första gången det blev 12 så sätter han aposteln överst. Och för det tredje så tror jag vad som hände några liksom seklet efter och utveckling av biskopgrejen är en utveckling som inte Nya Testamentet stödjer, utan att där tycks tidigare kyrkan byggt vissa grejer som inte helt passar ihop. Så sett, för att sammanfatta, så tror jag basically om inte en text, men logiken och verkar vara att det är en självklarhet, så skulle jag uttrycka det.
Yes. En fråga angående ordet apostel, och speciellt kopplat till Junia då. Jag har stött på argument när man lyfter upp det som att det är en kvinna som är apostel. Så jag frågar, vad är en apostel? Och hur ska vi tolka det begreppet?
Så här har vi en fråga kring begreppet apostel. Vad är en apostel? Och det används som kvinna och man, men vad används ordet som på olika sätt olika betydelser?
Jag ska säga två grejer för det. Först skulle jag säga att jag skulle argumentera att Nya Testamentet, titeln apostel, är kopplat till att man har sett en uppstånden i Jesus och att Jesus har utsänt på ett speciellt uppdrag. Så när Paulus ska försvara, jag är visst en apostel, så säger han, jag har ju sett en uppstånden i Jesus. Så alla som kallas apostlar verkar vara personer som har sett en uppstånden i Jesus och blivit utkallade. Så därför är det intressant, där Junia nämns så beskrivs det som att hon har varit i Kristus före Paulus. Som är nödvändigt om hon ska vara den här posten, för Paulus är den sista som står i den uppstånden i Kristus. Så jag tror det är en av de största aktiviteterna. Så sett tror inte jag personligen att apostlar finns kvar idag i den bemärkelsen. För det andra skulle jag säga, vissa skulle säga, men ordet apostel kan även kallas budbärare. Innebär det bara att hon är budbärare? Men det tycks för mig inte alls funka, för Paulus säger att hon är framstående bland budbärarna. Är det en känd liksom grupp som är budbärare, hon kan vara framstående? Det tycks för mig vara en märklig slutsats, och det tycks för mig att hon är en apostel med den högsta auktoritet man kan ha i kyrkan.
Ja, då har vi en fråga.
Ja, då undrar jag om jag har fattat rätt. För jag fattade så att profeter och apostlar det är alldeles tillräckligt för oss på lärarutdraget och sen är det lärjungar och nya församlingspastorer och så vidare. Vi behöver alltså inte apostlar mer än de vi har i Bibeln.
Ja.
Om jag förstår frågan. Jag förstår inte riktigt frågan, men ungefär så här då. Apostlar och profeter, du tänker att det är någonting vi inte behöver längre, utan det fyller dåtid och att idag behöver vi lärare, pastorer och hela och sånt. Är det så du, är det som är din fråga?
Det står ju att vi ska hålla oss till profeterna och apostlarnas lära. Då behöver vi inte nya lärare som kommer till och nya.
Ja, okej, så hur ska vi se på begreppet apostel och profet? Vi ska hålla oss till den apostoliska profetgrunden som är lagd. Mm. Och inget ska tillägga, så jag vill kommentera den liten versen.
Jag hoppas att jag svarar på frågan du ställer här. En grej jag kan säga som jag kan klargöra. Begreppet apostel är inte kopplat bara till de 12 i lärjungarna i Nya Testamentet. Utan de är de primära apostlarna, men utöver det så kallas då folk som har sett en uppstånd med Jesus. Jag skulle personligen säga att apostlar är någonting som inte finns idag. Sen begreppet profet, som man måste vara försiktig med, så tror jag, ser jag inget som säger att inga profeter finns kvar idag. Men de fungerar inte alls på det sättet de gjorde i Gamla Testamentet, där de var ofelbara. Utan Nya Testamentet antar man prövar, tar det som är gott och slänger bort resten. Och så här, en lite mer chillare approach till inte det här Guds språkrör på samma sätt som Gamla Testamentet. Så profet med litet p, om jag får ge den distinktionen, tror jag är kvar idag. Men det får inte komma nya läror i den bemärkelsen så att en profet kommer och säger amen. Vem enigheten är jag inne på nu? Liksom så här, nej, vi måste förhålla oss till det som är uppenbarat i skriften.
Precis. Så då kan man egentligen det du säger att en nytestamentlig profet är en profet som bekräftar det som redan är skrivet.
Mm. Och kan ge tilltal
till
människors liv. Så. Mm.
Men det kan man inte säga att det är en profet som kommer med en nykunskap.
Yes! Ja, vi ska kunna gå på kommunikationsfrågorna. Du pratade om och jämställdheten mellan man och kvinna där. Och sen pratade du om den samtid som var runt kritisk rörelse och realism mellan man och kvinna. Jag tänker på gamla testamentet, prästerskapet. Och med skillnad på mannen och kvinnan där, vad hände från skapelsen, syndafallet och så? Och lever det kvar in i, det måste ju finnas en dualism.
Ja. Så då är frågan, i skapelseberättelsen målas en jämlik bild av man och kvinna, men redan i prästerskapet så ser vi i gamla testamentet till att männen har tagit över showen, så vad händer?
Jo! Jag tror att gamla testamentet beskriver mycket. Det mesta gamla testamentet nästan berättar inte saker gamla testamentet ger tummen upp, det här är vi för, utan den beskriver väldigt mycket grejer, så även hjältarna är väldigt fallna. Sen tror jag att Gud väljer att uppenbara sitt hjärta, sin vilja progressivt, så att han inte kommer med hela sin vision direkt. Han använder vissa kulturer successivt för att tala och berätta saker för dem. Hela frälsningshistorien är nästan någonting pedagogiskt Gud gör, så att innebörden när Kristus kommer blir ännu mer explosiv, så att han använder vissa koncept som kulturer utanför Bibeln använder, och Gud väljer att använda vissa av dem och börja mer smala ner visionen och öppna upp visionen med tiden. Men även i Gamla Testamentet så börjar vi se sprängstoff. En av de mest underskattade böcker är Höga Visan. Och det är en bok som... Jag tror vi har missat en skatt att vi sällan läser Höga Visan. Men det är en bok som lyfter upp kvinnans röst på ett makalöst sätt. För hela Gamla Testamentet så är det någon förälder som bestämmer att min dotter ska gifta sig med denna personen och så vidare. I Höga Visan så är det tvärtom. Där är en man som försöker locka en kvinnas hjärta, men allt handlar om kvinnans val att få välja denna mannen eller inte. Den målar en vision som inte alls passar ihop med den kulturen, där de till och med kritiserar i den boken en person som Solomon, som hade mängder av fruar, där slutet av Höga visan säger de stort sett: behåll alla dina fruar, jag har min älskade, liksom så här, där de väljer kärlek över rikedom. Så jag skulle säga att Gamla testamentet, en hel del, det finns så mycket mer att säga, men Gamla testamentet är en hel del grejer som beskriver människan som faller. En hel del grejer att Gud bara inte öppnar upp hela visionen direkt, utan han uppenbarar sitt hjärta mer och mer successivt. Så vid Nya testamentet är allt glasklart. Och för det tredje skulle jag säga att det finns denna visionen ser man i bakgrunden i Gamla testamentet, som att den börjar målas upp mer och mer. Så gå hem och läs Höga visan och fascineras av den.
Så vad som hände egentligen då i mellan skapelseberättelsen och resten av det eventuella syndafallet, och egentligen den successiva återberättelsen som får sin fullkomning i Kristus? Vackert.
Yes.
Jo, när min du och jag förberedde oss för att gifta oss, så läste vi mycket i Höga visan och i Efesierbrevet, och vi läste om en kunskap, en vision, vad är det som egentligen syfte, vad är det som var gifta, och den liksom visionen som verkligen fick fäste, det var att det verkar som att det djupast sett liksom är menat att symbolisera kärleken mellan Jesus och församlingen. Och då det är ju det att vi liksom vill se vår uppgift som att dramatisera det. Och därför tänker jag liksom väldigt mycket i termer av roller, jag tänker på liksom drama. Och då undrar jag hur du ser på det.
Just det. Är det bara åter? Okej, bara frågan om att du har funderat på äktenskapet i, som ett sätt som återspeglar evangeliet av att Kristus älskar församlingen, och därmed så finns det roller i äktenskapet som spelar ut detta evangelium. Och jag tycker det är en jättevacker vision. Jag vill bara lägga till att det tycks för mig att mannen ska återspegla vad Kristus gjorde mot att han gav sitt liv till kvinnan, men det tycks för mig att kvinnan ska återspegla samma sak. Att det inte bara man, det tycks för mig en märklig grej att säga att kvinnan inte ska älska sin man som Kristus älskar kyrkan. Det tycks för mig vara ett märkligt påstående som kräver att kvinnan ska älska mindre än mannen. Och det tycks för mig att Paulus i Efesierbrevet uppmanar också tidigare, jag tror det är kapitel 4, att de ska älska varandra allihopa. Så sätt så tror jag det passar lite bättre med den vision där Jesus själv målar i sitt liv, där han säger att vi ska vara varandra tjänare, han använder till modet slav. Så jag tror man kan spela ut det här, där båda föreställer sig den andra är den kyrkan. Och därmed så kan evangeliet förkroppsligas och spelas upp i vardagsrytmen och vardagslivet. Och det kan transformera hur människor ser på er och därmed vad Kristi kärlek handlar om. Så skulle jag säga.
Två frågor till innan vi ska använda. Yes.
Första Mosebok, du vinner på det tidigare. Jag läste här, till kvinnan svarade han, alltså Gud. Stor ska jag göra din möda när du havande. Med smärta ska du få dina barn. Din man ska rå för vad han ska råda över dig. Då är det första vad Gud har straff. Det är ju en massa vänner också. Liksom som att han straffar kvinnan. Att du ska föda med smärta. Och sen och sen skulle vara under din man. Men du pratade lite om det innan, som att det var
Konsekvenserna av synden.
Första Mosebok, syndafallet, där det nästan kan uppfattas som att Gud straffar kvinnan med att mannen ska råda över henne och att det ska vara smärtsamt att föda och sådana här saker. Och är det ett straff eller vad är det för någonting?
Jag tycker en jättebra poäng. Jag tror att vi läser den delen också fel. För jag tror vi tänker så här, att när han säger att hon kommer lida, att det är ett straff som hade sagt emot vad Gud hade sagt innan. För han sa, om ni tar frukten så kommer ni dö. Det är straffet. Och då tyckte det som att du kvinna, du ska få lite extra. Snarare tror jag det handlar om mödan och smärtan av att dö där i verkligheten. Av att till och med spädbarn dör och att kvinnor dör. Jag tror att han pratar om konsekvensen av synden. Snarare än att det här, nu gör det lite extra straff, utan att det är snarare kopplat till verkligheten av att död har inkränkt världen, och det påverkar helt hur man ser på barnafödande, där det är tragiskt nog folk, spädbarn dör och kvinnor dog väldigt ofta, i speciellt i antiken innan vi hade den moderna medicinen idag. Så jag tror att det är linje med syndernas konsekvenser.
Yes.
Jag har
också en fråga
för
den
texten,
för att du pratade om det där syndernas konsekvenser.
Ja, då är frågan på samma text från första Moseboken, att liksom, i din anledes svett ska du bruka jorden och såna här saker. Och när det kommer till återupprättelsen, vi har pratat om kvinnans perspektiv rådandet, men hur är det med de andra perspektiven, med barnaförande utan smärta och bruka jorden utan svett?
En grej när jag börjar med ducka frågan. Men en grej ska jag säga att till och med de ledande komplementaristiska teologerna, alltså de som inte har min position, håller med min tolkning av första Mosebok 3. Så jag vill bara säga att det här är ingen så här egalitaristisk efterkonstruktion, utan att det mer och mer, det nästan börjar bli en konsensus av den tolkningen. Jag vill bara säga det för att ni inte känner att jag är den som bara försöker vända den här texten till något annat. Men jag skulle säga att de andra grejerna är saker som har med döden, att det förändrar till med arbetsförhållandet och allt sånt där. Så att när han pratar om att det kommer törnartistlar, så är det inte som, ni får inte ta bort törnartistlar, för det här är vad jag vill för världen, ni ska ha massa törnartistlar. Ingen har tolkat det som, okej, det är ett förbud att vi får göra någonting, för Gud har sagt, så här ska världen vara. Det tycks för mig att på samma sätt vi får ta bort törnartistlar, så får vi stoppa den här barriären som växer mellan män och kvinnor där. Så jag tror att allt, när man går tillbaka till den texten och funderar, menade Gud verkligen att själva straffet egentligen är död, så tror man kan läsa de verserna på ett annat sätt, att synden tar rot i dem och döden förändrar deras vardagsrytm, både arbetslivet och barnafödandet och så. Det blev ett sätt som inte var tänkt, skulle jag säga.
Jag sa att jag har två frågor kvar, men är det någon som har en fråga som verkligen så rör sig, kanske innan annat så tar vi sista frågan.
Jag förstår vad du menar, jag förstår vad du säger på ett sätt, men samtidigt i Betebrevet 5 till exempel, så står det ändå om, det står om man och kvinna som två separerade entiteter, det som församling och kristna, och det står att så som församlingen underordnar sig Kristus, ska kvinnan i allt underordna sig. Alltså om man tänker på att vi församling på Kristus, det är ju uppenbart underordnade Kristus att det är hans vilja som gäller. Och jag tänker om männen ska älska sina hustrur på samma sätt som Kristus när församlingen utgav sig. Om man ser det i ljuset av det över de glasögonen, hustrurna har ju ingenting att oroa sig för. Alltså även om det är underordnade, så är det ju underordnade till någon som ska efterlika Kristus. Förstår du vad jag menar?
Då är vi...
Och ett tillägg till bara. Som följer detta, jag tänker på första Petrusbrevet 3 och 7, där det står att kvinnor är svagare kärlet. Har någon kommentar till det?
Nära den slapp undan den frågan.
Det ser du väl? Då är vi tillbaka till första undervisningspasset, där vi pratar om texten från Efesierbrevet som handlar om att... om underordnande. Och är det inte ändå så, vill frågeställaren hävda, att är det inte ändå så att texten faktiskt visar på att kvinnan ska underordna sig mannen? Därför att det finns väl ändå en hierarki mellan församlingen och Kristus, så finns inte den här logiken. Och sen en följdfråga på det, kvinnan som det svagare kärlet i första Petrusbrevet. Kommentar?
Ja, först i Petrusbrevet. Jag hör vad du säger, men jag tror inte det funkar med logiken av texten. Delvis som vers 21 pratar om det här, han introducerar hela kontexten av att
ni ska underordna sig er varandra, som redan introducerar det ömsesidiga. Och sen tror jag att han försöker göra ett genialiskt retoriskt drag där han väljer att prata ännu mer till männen, för de att kvinnor ska underordna sig sina män är vad kulturen förväntar sig. Och därmed lägger han all krut på det andra. Och jag läste inte hela kapitel 5, men det blir ännu mer spännande när man inser att han ska tvätta henne beskrivs att han ska tvätta henne på olika sätt som ekar egentligen kvinnans jobb hemma. Så det är nästan som att Paulus uppmanar mannen till att göra en uppdrag som kvinnan hade i hushållet. Och han ska älska henne som om det var hans egna kropp. Så det tycks för mig att han bryter mellan de kategorierna som man förväntar sig. Så jag tror att visst, han målar upp det här dramat, men det är för att han vill få männen verkligen att greppa detta. För annars får jag inte ihop det med varken det som kommer efter, det han har byggt upp, eller vad ordet underordna sig verkar vara, som tycks vara det han exakt beskriver. Och första Petrusbrevet 3:7 tror jag i sitt tror jag handlar om att han beskriver kvinnan som fysisk svagare. Han pratar där om män och kvinnor. Han pratar om kvinnor ska underordna sig män som inte tror på Kristus för att ha apologetisk funktion, för att övertyga dem om deras sätt att vara kärleksfullt, att det ska dra dem till Kristus. Och så säger han till männen att ni män som har kvinnor som tror eller inte tror, ta hand om dem. Och också påminner han om att som jag tror handlar om att det är snarare en fysisk aspekt när han använder ordet kärl, vad ordet heter, kärl.
Återigen ett stort tack till Joel som har delat massor av Guds ord och av din eget engagemang. Och vi kan väl ge honom en till applåd.